Då vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till ett nytt program av Time for Glory. Mitt namn är alltså Tommy M. Josefsson och tillsammans med mig i studion idag så kommer jag ha en härlig broder som har fått uppleva mycket tillsammans med Gud genom årets lopp. Och hans namn är Sven Johansson. Jag träffade honom för ett litet tag sedan i en liten församling i Helsingborg. Och det visar sig att vi har faktiskt rört oss på många av platser faktiskt nästan samtidigt utan att vi egentligen vet om varandra. Och det är det ofta som är så spännande när man möter människor och man bara upplever wow, vi har någonting ändå gemensamt och vi har upplevt saker och ting som Gud har gjort från varsin vinkel visserligen, men ändå varit i sammanhang där vi egentligen kunde ha träffat varandra men ändå inte gjort det. Välkommen till Sven och underbart att få ha det här.
Underbart att vara här.
Ja. Och innan vi startade programmet här så fick jag ifrån Lukas evangeliet och det första kapitlet och det 37:e versen där det står: ty för Gud är ingenting omöjligt. Och jag tycker det är ett väldigt bra bibelord det här. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och det får bli ett litet tema här i programmet idag. Och jag tror vi kommer vara i flera program efter varandra här tillsammans, både jag och Sven. För att det är faktiskt väldigt viktigt ämne vi kommer ta upp. Vi kommer tala om mission. Och inte i vilket land som helst, utan i Filippinerna. Och Sven, han har bott där i många, många år. Långt ut i buschen där det inte ens finns dusch och rinnande vatten, utan man får klara sig nästan i rena Robinsons stil som jag har sett på TV. Men det som är så underbart är att se hur Gud kan vara med i alla lägen, hur Gud alltid är med oss och hur vi kan förlita oss på honom. Och varför åker man långt ut i buschen för att dela Guds ord? Och varför väljer man att leva ett liv som en troende? Och den frågan vill jag faktiskt lämna över till Sven idag. För att du, Sven, du har ju inte varit en kristen hela ditt liv.
Nej, det har jag inte.
Nej, men det är många år du har varit en troende idag.
Ja, sedan 1972 i juni.
I juni 1972. Och i juni 1972, då var du med om en fantastisk upplevelse.
Ja, det var jag verkligen. Ja.
Men du har ju en bakgrund som inte är den roligaste.
Nej, det kan man inte säga.
För att du upplevde ju verkligen hur allting egentligen hade rasat runt dig. Mm. Och du var faktiskt på väg ut i ett alldeles för kort liv rent utav.
Ja, det kan man säga.
Du var ute i missbruk och olika ting som verkligen var förödande för ditt liv och en del mindre kriminalitet och så vidare. Men ändå, ut ur den situationen så kunde Gud bara resa dig som person.
Ja, det är fantastiskt.
Och dina föräldrar var inte troende heller?
Nej, det var de inte. Min mamma dog när jag var 3 år och så jag fattades den biten av moderskärlek. Och min pappa hade svårt med alkoholmissbruk. Så det var en ganska otrygg uppväxt.
Det var det. Så du visste liksom inte riktigt alltid vad du hade?
Nej, jag kände mig väldigt osäker på mig själv också faktiskt. Hela tiden.
Men du bodde hos din far hela uppväxten?
Ja, vi hade fostermor ett tag. Ja. Men hon lämnade i tidiga tonåren och då blev vi själv, min bror och jag.
Ja.
Så det var ju 3 män i huset.
Ja.
Och ganska snart så flyttade min bror också.
Okay.
Och då fick jag ta hand om farsan själv. Han fick ju större vårdbehov efter hans tiden gick.
Ja. Så du tog hand om din far redan
jag
som tonåring?
Jag fick städa upp och rensa upp ganska ofta faktiskt.
Så du hade ett stort arbete där hemma?
Ja, det hade jag. Och så var det mycket att man skulle täcka upp också, att man skämdes liksom.
Ja.
Farsan kom hem ofta väldigt full, så han till och med trillade på gatan utanför huset och sådana saker.
Ja,
så det var lite pinsamt.
Pinsamt för grannar och sånt.
Ja. Ja.
Men du och sen så drabbas du också, du började också missbruka.
Ja, jag städade upp efter alla de här fylleslagen och jag drack väl upp det som fanns kvar i flaskorna.
Ja.
Och sen höll jag även på, redan i 13-årsåldern så höll jag på att experimentera med tinn och sniffning och vin och sådär, och hasch när jag var 15. Så ja, började jag rätt så tidigt.
Hur gammal var du då när Gud verkligen fick fatt i dig?
Då var jag 19 år. Och då hade jag hållit på i 3-4 år. Väldigt blandat, tungt missbruk.
Ja.
Jag var hippie på heltid, som jag säger.
Ja. Ja, men det var ju den hippietiden ju.
Ja, det var
så det. Du var ju med i den tidens begivenheter.
På sommarna bodde man i princip i parkerna då.
Ja.
Kungsparken och gamla kyrkogården och så.
Ja, så du var runt och alla de här kvarteren i Malmö?
Ja, där har man gått på gatorna.
Ja. Men där i 72 så mötte du en man som var...
Nej, det var så här att... jag var ju en sökare,
ja,
förstår jag nu när jag ser tillbaks. Och jag undrar liksom, finns det ingen annan mening med livet än att bara jag liksom jobbar 7-5 och sådana saker. Så det var därför jag var lite av en äventyrare och experimenterade,
ja,
med allt möjligt.
Ja.
Men jag försökte många gånger också leva utan att vara påverkad av någonting.
Ja, visst.
Jag hade ju liksom sina perioder när man försökte ta sig ur det där livet. Och en vacker sommardag i juni 1972 så var jag med mina kompisar i Folkets park.
Mm.
Solen sken och vi var förhållandevis nyktra.
Ja.
Och då kom det två unga tjejer som strålade på ett sätt som jag inte var van vid. Och vi sprang på dem 2-3 gånger. Och tredje gången så stannade vi och pratade med dem.
Mm.
Och då började de prata om Jesus.
Ja, ja.
Och jag kommer inte ihåg vad de sa, men efterhand som de talade så upplevde jag att jag hörde en inre röst som sa att det här är för dig. Du måste lyssna till det de har att säga.
Mm.
Och då tog jag ett beslut att jag har ju prövat allting annat, så om det är någonting med det här med Gud och så, då ska jag pröva det också. Och jag kände att det kunde kosta med mina kompisar. Men jag tog i alla fall det här beslutet och den ena kompisen han stack och det slutade med att den andra kompisen och jag hamnade hemma hos ett gäng ungdomar på kvällen.
Ja, ja.
Och då kom jag in i en lägenhet som var fylld av långhåriga ungdomar med gitarrer och biblar och de prisade Gud och sjöng andliga sånger och memorerade Bibeln.
Ja. Så du kom rätt in i det här som man kallar för Jesusväckelsen.
Jesusrörelsen var ju igång då,
ja,
mellan 70 och 72 ungefär. Och jag var först rädd.
Ja.
Och de ville väldigt gärna att jag skulle ge mitt liv till Herren och bli frälst, som de sa. Men jag kände att jag bromsade lite grann, för jag var lite skraj. Jag kände att det var en kamp i mitt inre.
Ja.
Så vi lyckades ta oss därifrån. Min kompis, ja.
Så ni rymde ute?
Ja, vi tänkte att vi måste tänka på det här lite. Och när vi gick hem den kvällen så upplevde jag någonting som jag nu vet är Guds heliga andes närvaro.
Mm.
Jag såg omgivningen, löven, naturen. Det bara liksom sprakade på något sätt.
Mm.
Och jag upplevde ett slags välbehag som omslöt oss. Och det kändes som vi gick en bit ovanför marken. Och jag tittade på min kompis och sa... Känner du det som jag känner? Ja, sa han.
Ja.
Och nu förstår jag att jag var sökt av Gud helt enkelt.
Ja.
Gud, han ville göra något i mitt liv. Så när jag kom hem den kvällen så hade jag fått låna en skiva av Jesusfolket som var inspelad i Stockholm, i Citykyrkan. Och det var en amerikansk grupp som sjöng bland annat den kända Halleluja-kören.
Mm.
Jag satte på den i rummet där som jag hade sysslat mycket med haschförsäljning och det var som en riktig kvart liksom.
Ja.
Med dova lampor och allt det där. Och så på min skivspelare satte jag på den här skivan och så började spela. Och då kände jag att någonting kom in i rummet som var ljuvligt.
Mm.
Och plötsligt så finner jag mig själv på mina knä. Och jag visste inte vad bön var, men jag bara ropade ut Gud, om du finns, ta hand om mitt liv.
Mm.
Och då kände jag att någon la händerna på mig.
Mm.
Och jag vände mig om och det var ingen där. Men då visste jag att Jesus hade lagt händerna på mig.
Mm.
Och från den stunden blev jag frälst och från alla missbruk och förvandlad. Och visste inte riktigt vad som hade hänt, så jag ringde upp de där tjejerna och sa... Förr trodde jag inte på det ni sa, men det enda jag vet nu är att jag tror. Jag tror. Är jag frälst? Ja, sa de. Så då gick jag till dem igen och det var ett helt nytt liv som började. Med sån enorm spänning och allt tungt och liksom hade lyft.
Ja, så alla behoven, allt du har haft innan, det bara försvann.
Jag prövade faktiskt en gång att röka hash efter det här.
Ja.
Men då kände jag liksom, jag behöver inte längre.
Behöver inte det?
Har du fått något annat istället?
Det var mycket bättre.
Har du fått ett nytt liv i Gud?
Ja.
Och det var en väldigt stark förvandling faktiskt då. Jag gick hem till min brorsa och han brukar ha fest och sådär.
Mm.
Och de flesta var lite sådär, lite kommunist
ja, ja.
I sin ideologi. Då gick jag in där och sa, jag har blivit frälst. Det var ingen som blev jätteglad, men jag kände behovet av att säga det. Va?
Ja.
Så sen blev det mycket vittnande. Vi gick ut på gatan och pratade med människor. Och även polisen stoppade vi ibland och så sa vi, berätta om vad som hade hänt.
Mm.
Och vi såg människor komma till tro och upplevde att Gud var nära.
Ja.
Det var en härlig tid faktiskt.
Underbart.
Så började det för mig.
Så det liksom, du kom igång på en gång?
Ja.
Och jag vittnade och jag var tillsammans med... Och du fick många nya vänner?
Ja, ja det fick jag verkligen. Ja. Och jag var helt överlåten. Det var inte något snack om sakerna. Så det här var verkligt.
Ja,
det var att hålla fast.
Jag var att hålla fast. Och du fick en ny start i livet.
Ja,
man säga.
Absolut. Och jag började läsa Bibeln och jag var så fascinerad över vem Jesus var.
Ja.
Han var inte alls någon torris utan han var ju som Superman. Va? Han var en stålman. Han var ju fantastisk. Jag fick upp mina ögon för hur stark underbar Herren är. Va?
Mm.
Så blev jag bibelläsare också i med det.
Ja. Ja, men det är ju det som är så underbart när vi liksom får möta Gud. Alltså för att han tar hand om våra liv, han fullständigt förvandlar det. Mm. Och de där behoven som kanske fanns innan, de behöver vi inte längre. Vi behöver inte fylla upp det här tomrummet med allt möjligt tänkbart. Mm. Utan istället så kan vi bara få fylla vårt tomrum med hans kärlek, hans omsorg. Och det är väl det som oftast är det mest fantastiska när du blir frälst, att du får fyllt upp det här tomrummet.
Ja, precis.
För att det är oftast ett tomrum. Men hur var det med ditt liv? Den här osäkerheten som du hade känt, försvann den också när du blev frälst?
Det gjorde den i alla fall för tillfället.
Ja.
Så det var ju mycket sår och
ja.
Det var mycket helande också. Jag trodde ju att allting var helt superbra. Va?
Ja.
Men visst fanns det mycket som man inte hade haft. Man hade aldrig haft den här moderskärleken och tryggheten i identiteten och sådär. Men det verkar hålla just då att tro på Jesus. Jag gick med den tron jag hade. Och jag brann framförallt för Herren för att förtjäna honom som de första lärjungarna.
Och efter några år i Sverige så begav du dig ut i världen.
Ja, jag var ju som jag brukar säga ung, vild och galen då. Och då gjorde man ju grejer som man kanske inte skulle göra nu.
Ja.
Men jag var inställd på att sälja av allting, lägenheten och på något sätt tjäna Herren.
Mm.
Och då hade jag en bön att jag skulle få tjäna honom som lärjungarna tjänade honom.
Ja.
Och jag undrade, finns det fortfarande undertecken? Kan Gud göra det han gjorde då? Och jag hade det som bön och efter 4 år så fick jag ett möte med Herren på Öland när jag gjorde vapenfri tjänst.
Mm.
Och då fick jag tilltal från himlen att du ska förtjäna mig som mina första lärjungar. Och då förstod jag att det handlar om mission och fjärran land. Så här har jag fått sällskap med en vacker flicka och det var en missionskurs i USA som var aktuell 1977.
Mm.
Och jag gjorde vapenfri så jag kunde inte börja från början. Men min flicka som jag var förlovad med åkte innan mig.
Hon åkte före dig?
Ja, och sen när min tid var slut på Öland så åkte jag också över och började ett helt nytt liv i USA och där hände det mycket saker.
Och det var en inspirerande tid i USA.
Ja, det var missionsskola och en del av det hade vi på Fuller Theological Seminary i Pasadena.
Mm.
Och sen hade vi även svenska lärare som undervisade under perioden. Och sen när allt det här var över, jag gifte mig där också. januari 77. Mm. Och då blev det lite prövosamt, för då tog alla pengar slut och jag var nygift och jag började bli frustrerad. Jag satt på trappan utanför kyrkan där vi bodde och var lite förtvivlad, och då hade jag också ett sånt där möte med Herren när en helig ande kom och sa att jag vill att du ska predika mitt ord, för jag hade inte börjat predika.
Nej.
Och då var jag i ett främmande land med en främmande kultur och ett främmande språk. Och då upplevde jag den helige ande sa att jag ska ge dig en gåva, jag ska bara ge dig ett rema. Och sen så när du går ut i tro på det så ska jag lära dig predika.
Ja.
Så jag börjar faktiskt min predikobana i Kalifornien.
I Kalifornien?
Jag börjar i Los Angeles och omnejden där.
Ja.
Och sen tog vi våra resväskor, jag och min fru. Och så började vi resa upp mot Bakersfield, upp mot San Francisco, upp mot norra Kalifornien.
Ja.
Under tiden vi reste så började hända någonting med ekonomin också, för den var ju inte så bra. Så, och det var någon som hade sagt, arbetaren är värd sin lön. Ge dig ut och vittna.
Ja.
Och det gjorde vi. Och det var ett äventyr som började då. Och efter några veckor så kom vi till norra Kalifornien till en församling. Och där var vi på en samling. Och vi skulle ju till Sydostasien, så långt hade vi kommit. Att vi skulle ner till Indonesien. Men vi visste inte hur, och vi visste inte hur det skulle finansieras heller. Men när vi sitter i det där mötet så kommer det fram en man till oss och säger, hur mycket kostar er resa till Indonesien?
Mm.
Så tog han upp ett checkblock. Och så fick vi bara sätta summan och så skrev han ut en check. Och sen fick vi även ett underhåll då.
Ja.
Och så åkte vi vidare, New York, Singapore, Java.
Ja.
Och så började vi vår missionspraktik, som jag kallar det, på Java. Då. Vi hade 2 år där som var intressanta men svåra också.
Det var svåra år.
Jag kom inte riktigt ut i frihet.
Nej.
I någon tjänst. Men jag har fått många löften i USA. Profetiska tilltal. Att jag skulle få komma ut i det där som jag hade bett om.
Ja. Men Java, det var liksom en träningsperiod kan
man
säga.
Jag upplevde mer och mer frustration där. För att det berodde delvis på att jag själv inte var så fri. Jag var hemma på något vis.
Ja.
Jag kände att jag var kallad, att jag var smord och att jag hade fått många löften från Gud.
Mm.
Men jag led av människofruktan bland annat då.
Ja.
Så jag kom inte in i någonting övernaturligt sådär. Men jag lärde mig språket, jag lärde mig undervisa. Undervisade Johannes evangeliet på indonesiska.
Ja.
Och även Efesierbrevet. Men jag kände att jag hade det där evangelistiska i mig, men nu fick jag stå där liksom och undervisa.
Mm.
Hur som helst, det var en lärdom.
Det var en lärdom. Och det är ju viktigt att ha den tiden. Man får liksom pröva sig och känna efter och hur saker och ting fungerar. Men hur är Indonesien att leva i?
Ja, Indonesien, när vi kom dit, vi kom ju verkligen dit. Vi hade minimalt med både understöd och allting.
Mm.
Vi hade först varit i 5 veckor i Singapore. Min fru stannade kvar. Jag åkte över för att skaffa visum. Och då fick jag veta att det kan ta 1 till 2 år. Men inom 5 veckor så hade jag fått ett permanent visum. Och sen kom min fru över och då tog vi ett sån här tredje klassens ånglok.
Jaja.
Ett skraltet gammalt tåg. Och vi hade en adress i Centraljava. En stad som heter Semarang. Och när vi hamnade på det där tåget, då drabbades vi av en kulturchock.
Mm.
För det fanns inga papperskorgar. Och efterhand som man reste så växte skräpet på golvet. Och varje gång tåget stannade så kom det in spetälska, blinda, krymplingar och skulle tigga. Va?
Ja.
Och det var helt nytt för oss. Och allting var väldigt smutsigt. Och,
mm.
och då tänkte vi, vad har vi gett oss in på?
Ja.
Och min fru var även havande då, så det var en väldigt ringa begynnelse.
Och kanske inte den mest lyckosamma situationen?
Nej, men det var ju, allting var ju nytt. Mm. Få talade engelska, vi var tvungna till att lära språket hjälpligt.
Ni hade ingen val?
Nej, så att det var en fantastisk tid som vi nu kommer ihåg, allt det positiva.
Ja. Men det måste ju vara en upplevelse att komma från USA då, som är rent och prydligt och överallt. Och så, men nu kanske tredje klassens ånglok var väl kanske det smutsigaste.
Ja, det var ju såna här jättegamla slitna vagnar och dålig järnväg och allting. Va?
Ja.
Och det tog jättelång tid att åka också från Västjava till Östjava, som sagt.
Mm. Men det, vad var det mer som slog dig när du, den tiden du bodde i Java?
Jo, det var ju det att jag träffade ju människor som kände till det här med väckelse på Timor, och jag intervjuade en som kunde berätta mer. Jag frågade, var det verkligen sant att det var en sån här väckelse där på Timor? Och, och det hade även drabbat östra Java, vilket jag var. De sista 6 månaderna bodde jag i Surabaya,
östra Java.
Men jag kom in i en väldig vånda där och började bedja de sista 6 månaderna och var väldigt obekväm.
Ja.
Och det slutade med att jag fick ett tilltal att jag skulle till Filippinerna.
Okay.
Mycket dramatiskt. Jag fick veta vissa saker och faktiskt ända fram till, det låter dramatiskt, men ända fram till Jesus kommer.
Ja, ja.
Jag fick en, att Gud ville jag skulle verka i Sydostasien.
Så du var egentligen, du var i rätt världsdel men i fel land?
Ja.
Du kände lite sånt kanske?
Ja, det var delvis det, men det var väl, ja, Gud hade helt enkelt en annan plan.
Ja, du skulle inte vara kvar i Java.
Nej.
Du var där för en period. Men jag kan tänka mig att du fick en lärdom i Java som du har senare i livet haft användning för.
Ja, vi gick även en kurs i USA som hette Language and Culture Learning. Alltså vi blev introducerade till det här med antropologi och tänka som andra folk tänker.
Ja.
Och verkar vara en del av min personlighet att jag är som en kameleont, att jag kan anpassa mig. Så jag uppskattar alla äventyr i byarna och liksom äta deras mat och kulturen och sådär.
Mm.
Så jag anpassar mig ganska bra faktiskt.
Ja, för det är också väldigt viktigt när man är ute och reser att man kan anpassa sig till den miljö där dit man kommer.
Jo, det är sant. Det hjälper.
Det underlättar ju.
Ja, det
vet jag ju själv som varit ute och rest mycket. Att man, det underlättar om man kan försöka anamma så mycket som möjligt. Men som sagt, du var i Java och Gud talade till dig att åka vidare till ett annat land.
Ja.
Och det var ju Filippinerna.
Ja, och då hade jag förutfattade meningar, för jag visste att det fanns mycket missionärer där och det fanns väldigt mycket som hände i Guds rik.
Ja.
Men då argumenterar jag och sa, men kan det verkligen vara rätt, Gud? Liksom, ja, jag har en plats där för dig som ingen annan kan ta.
Och det sa du någonting som är viktigt. Att Gud hade en plats för dig som ingen annan kan ta.
Ja.
För att det tänkte faktiskt jag första gången när Gud talade till mig om Filippinerna. Ja, men där är ju så många redan.
Mm.
Och jag har faktiskt mött den åsikten av många.
Ja.
När jag har sagt, ja men jag är Filippin. Ja, men där är ju alla andra.
Mm.
Det är väl meningslöst att åka till Filippinerna, för där håller ju alla andra hus och håller på med evangelisation och kampanjer. Men jag upplever Filippinerna att Gud har bara ett speciellt hjärta för det landet.
Ja, absolut.
Och därför skickar han in folk hela tiden.
Ja.
Och, så du fick överbygga det här, att ja, men det här är ju alla andra, med att Gud hade just en specifik plats för dig där.
Ja.
Och det är viktigt att komma ihåg, och just för dig som ser på det här programmet, att Gud har ju en specifik plats för dig. Egentligen så spelar det inte roll om han skickar dig till en plats där ingen har varit innan, eller om han skickar dig till en plats där faktiskt har varit någon innan. Men han har alltså en specifik uppgift och en plats för just dig, där du kan vara med, du kan uppfylla den här platsen och du kan göra precis det som du är duktig på. Och jag tror att vi mer, istället för att sträva efter att tro att om jag bara blir det så blir det bra, eller om jag blir det så är det bra. Nej, det som blir bra, det är att vi är just det vi är.
Mm.
Är de som Gud har kallat oss till, är de som Gud har skapat oss till, och utnyttja den talang, den kunskap och erfarenhet som Gud har lagt ner i våra liv. Och egentligen oavsett bakgrund. Om du kommer från en dålig bakgrund eller om du kommer från en riktigt bra bakgrund, eller du har sluppit vara igenom drogträsket som du var igenom och harvade, så är det ändå så att Gud har en perfekt plan för varje människa och en perfekt plats. Om du så kommer till en stad som är fullständigt genomevangeliserad, så behöver Gud dig där kanske specifikt bara för att hjälpa en person att komma vidare. till en annan plats. Aha. Alltså Gud behöver oss precis såna som vi är. Och just med de erfarenheter, just med den kunskap och framförallt den talang vi har fått. Det behöver Gud och det vill han använda. Där avslutar vi dagens program, men följ med i nästa program. För då vill vi fortsätta samtala här med Sven om alla härliga erfarenheter ifrån Filippinerna och det fantastiska land som jag har ett väldigt gott hjärta till. Gud välsignar rikligen och på gensyn. We'll be right back.